Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Southern Germany. Bavaria, the home of Bayern Munich, the home of the 2012 Champions League final. The chance to become European champions in the place you call home. It's a chance which comes around once in a lifetime. Bayern are without Alaba, Bastuber and Luis Gustavo all suspended. Mario Gomez leads the forward line with the pace, the power and the flair of Ribery and Robben on the wings. Chelsea must make do without their captain, John Terry, having to watch from the sidelines, having been sent off in the semi-final. The source of real inspiration, absent tonight. Frank Lampard is the man with the armband. And the talisman Didier Drogba will carry their hopes in attack.
Dagen då FC Bayern dog var fantastiskt vacker. Och det är inte jag själv som har använt den formuleringen från första början, utan det var det tyska fotbollsmagasinet Elf Freunde som nyttjade den meningen när de liksom skulle sätta scenen för den absolut mest traumatiska fotbollsdagen i FC Bayern Münchens historia. Det förstärktes någonstans av att det ju inte alls kändes på det sättet från början, utan det var inte ett moln på himlen, det var djup blå himmel över den engelska trädgården, redovisar Elf Freunde. Det var det de kallar för Weissbierwetter. Ölglas som klirrade, vind som rasslade i löven, sol som stekte ner över en stad som faktiskt bubblade av förväntningar och fotbollsfeber. För jag var själv i München den 19 maj 2012 och jag kan verkligen skriva under på att det var en fantastiskt vacker dag, och det var den där typen av dag då det kändes att någonting speciellt skulle hända, och det var helt självklart att det var speciellt på ett bra sätt, på ett positivt sätt, på ett sätt som skulle skjuta upp FC Bayern i fotbollshistorien för att stanna. Det var dagen de hade väntat på, siktat på, strävat mot i flera års tid. Det var dags för finale Dahuam, alltså finalen hemma, hemmafinalen på bayersk dialekt. Och ifall man inte tänker på det och reflekterar över det, så kanske inte det låter så där otroligt speciellt. Ja visst, det är en final på hemmaplan, men sådana spelas knappt när det kommer till Europacupen, Champions League. Det har inte ens hänt en handfull gånger i sportens historia att en klubb har fått möjligheten att bli europeiska mästare på hemmaplan. Det är två stycken som har lyckats, och det är Real Madrid på 50-talet och Inter på 60-talet. Men sen gick årtiondena, och sen var det plötsligt frågan om ett halvsekel innan någon hade haft möjligheten att lyckas med den där smått unika bedriften. När FC Bayern skulle spela sin finale Dahuam i maj 2012, ja, då hade det gått nästan 30 år sedan någon överhuvudtaget hade möjligheten att försöka. Och den gången var det Roma hemma mot Liverpool. Och vid det tillfället så tog finalen aldrig riktigt slut för hemmakaptenen, en kille som hette Agostino Di Bartomei. Han var så kapten för det Roma som skulle försöka lyckas med det här oerhört ovanliga, som skulle nå, ja men, klubbfotbollens ultimata höjdpunkt, europeiska mästare i den egna staden, på den egna arenan. Men som ni kanske minns så lyckades inte Roma 1984. De förlorade matchen på straffar. Och även om Agostino Di Bartomei själv tog sitt ansvar som kapten och slog dit den första straffen, så kunde han aldrig riktigt släppa känslan av att inte ha gjort allt, inte presterat sitt yttersta, inte lyckats med det han och staden så oerhört hett eftertraktade. Och det var inte så att det bara var en fotbollsfinal som tyngde Agostino Di Bartomei. Han var sjuk, han var djupt deprimerad. Men hur som helst så tog han ju sin Smith & Wesson-revolver på dagen 10 år efter den förlorade hemmafinalen. Och så sköt han sig själv på sin egen balkong på den där årsdagen.
Åh, fy fan.
Ja, det är ju oerhört tragiskt, och det går inte nu och det gick inte då att någonstans skaka av sig den sorgkanten som ändå fanns runt hela konceptet Europafinal på hemmaplan. Det var en fantastiskt vacker dag i München. Det var en dag då de flesta inte såg några faror på horisonten, utan de visste att deras lag var så mycket bättre än ett Chelsea som hade snubblat sig fram till finalen, så det här skulle ju bara gå vägen. Men absolut, de riktigt minnesgoda, de som hade tittat på historien, de hade väl där gnagande någonstans i bakhuvudet. Ja, men tänk om, tänk hur fel det kan bli, tänk hur djupt det kan sätta sig. Men det var ju ingenting som präglade stämningen på och runt Allianz Arena när avspark närmade sig. Jag var där inne och det var en karnevalsstämning, en bayersk karnevalsstämning. Och det var den där gigantiska banderollen som ramade in både kortsida och arena. Unser Stadt, Unser Verein, Unser Pokal. Vår stad, vår förening, vår pokal. Det var dagen då det skulle ske, då FC Bayern skulle lyckas med det som ingen hade lyckats med på ett halvsekel. Och det var verkligen en matchbild som enbart gick i hemmaklubbens riktning. Jag har sett en hel del olika cupfinaler. Jag har sett alla Europacupfinaler sedan jag blev fotbollsintresserad, och jag har aldrig sett en så ensidig Champions League eller Europacupfinal. Liksom, vi hade Real Madrid som slog Juventus med 4-1 här om året, och Milan som slog Barcelona med 4 bollar på 90-talet. Det här var mycket mer enkelriktat. Det var bara FC Bayern matchens alla minuter igenom.
Det var nästan så att parkera bussens idé, va?
Ja, alltså Chelsea var ju decimerat. John Terry var avstängd och de hade inte riktigt någon stadga i truppen, och Roberto Di Matteo var interimtränare och Ryan Bertrand kom in från ingenstans, och det var inget särskilt starkt Chelsea. Vi kan återvända till deras Champions League-berättelse vid något annat tillfälle, men här var det ju ett evigt bombardemang, och mirakulöst att inte FC Bayern gjorde 1, 2, 3, 4 mål i ett hyfsat tidigt skede. Helt otroligt att det fortfarande var match in i slutkvarten. Men då kom ju till sist genombrottet. Toni Kroos lirar in en boll mot bortre stolpen, går över första duellen. Thomas Müller kommer på bortre stolpen och oestetiskt och kalvigt borrar han dit en nick via gräset upp i Peter Cechs nättak. Och i det läget, när FC Bayern gör 1-0, så tror jag det är deras 28:e avslut eller något i den stilen. De har pepprat Chelseas mål. De har haft ett totalt grepp om matchen. Och när till sist ledningsmålet kommer, då känner ju Chelsea-spelarna också att vi gjorde verkligen allt vi kunde för att baxa det här till förlängning och till straffar. Men nu är det ju över. Frank Lampard var vikarierande kapten, och han har beskrivit hur han bara kände att ja, det är klart att det är slut nu. Det finns inte en chans att vi kommer hämta oss. Bayern München haft 17 hörnar, Chelsea haft 0 hörnar. Och det var en avspegling av matchbilden.
Thomas Müller blev utbytt i 87 minuten. När han gick ut så jublade han ju mot publiken som att vi har redan vunnit.
Ja, ja, det var ärevarv. Det var ju vad det var. Det var segerfirande verkligen. Ja. Men ja, Chelsea försöker samla ihop till någon typ av liten forcering. Och en forcering är inte. Men de får i alla fall fram en hörna i 88. FC Bayern 17 hörnor. Chelsea ska ha sin första. Och de har ju en del profiler och en del spelare som kan vara tunga på offensiva fasta. David Luiz hade sprungit runt matchen igenom och varit David Luiz med allt vad det innebär. Försökt trash-talka Bastian Schweinsteiger. Det hade han ägnat sig åt. Och nu så joggar han in i straffområdet, pekar på Schweinsteiger och bara säger now a goal. Jaha, tycker Schweinsteiger. Och så går det 10 sekunder och sen är det a goal.
Matta. Into what Trabas! What about that? Chelsea's man for the big occasion.
Jerome Boateng, jag släpper Didier Drogba lite grann. Och det är tillräckligt för att Drogba i sin avskedsföreställning ska kunna vinka in en helt otrolig nick.
Ja, det är ju total 5 plus världsklass.
Ja, nej, det går inte att göra bättre. Och det var det som krävdes för att Chelsea skulle kunna trolla fram ett kvitteringsmål ur absolut ingenting. David Luiz springer tillbaks mot mittlinjen, kollar på Schweinsteiger. Sorry! Och sen joggar han vidare. Så ja, Chelsea lyckas få fram förlängning, men även där, även då är ju fortfarande känslan att ja, de fördröjer det oundvikliga. Nu tror man väl bara FC Bayern igång igen. Och det gjorde de ju. In i förlängningen tar det inte många minuter innan Frank Ribéry har sprungit fram en straff. Och de hade redan vunnit matchen en gång när Thomas Müller gjorde mål. Nu skulle de vinna matchen en gång till när Arjen Robben klev fram för att skjuta straff. Och Arjen Robben, gammal Chelsea-spelare, kompis med Peter Cech, han kan den här målvakten. Men ja, målvakten kan även den här skytten. Och Cech gjorde någon form av överslag i huvudet. Ändå förlängningen av en krävande match. Trött fysiskt, trött mentalt. Robben kommer inte placera den. Han kommer gå på kraft. Därför beter jag mig så här, gå åt det här hållet. Och Cech går rätt. Lyckas få tag på straffen. Och där är egentligen min upplevelse att något för första gången händer med stämningen inne på Allianz Arena. Kanske hela vägen ner till planen, ner till laget. För där blir det tyst. Det blir tyst inne på Allianz Arena. Och det hade inte varit fram till den här straffräddningen. Det hade inte ens varit när Chelsea kvitterade. Utan då var det bara uppmuntrande stridsvrål. Då var det bara framåt och påt igen. Men här skedde det någonting med det mentala läget. Och ja, det märktes ju inte minst på Arjen Robben som under resten av förlängningen mest bara sprang omkring och liksom ojade sig. Han gömde huvudet i matchtröjan och hade händerna på flinten och såg oerhört tyngd och bekymrad ut. Och FC Bayern får inte ihop det där trycket igen, utan förlängningen tickar undan i rätt hög utsträckning. Och det innebär att det är ett förändrat stämningsläge som gäller in i straffsparksavgörandet. Plötsligt inser FC Bayern vad som finns att förlora, och det märks tydligt på dem själva. Jo, Pankes på bänken, han har svårt att få ihop straffskyttar. Robben, han tänker inte slå. Och det fler...
tycker jag är lite, för att när jag kollar sen, varför slår inte Robben igen? Ja, alltså, för att spelare på den nivån brukar, nej, men jag ska göra det igen.
Ja, nej, men han har sprungit runt under förlängningen och bara sett helt slut ut i det psykiska. Så det var inte en chock att han inte var där. Men det är klart att det är någonting som går att ifrågasätta. Något som går att kritisera. Men Jupp Heynckes hade på allvar svårt att få ihop 5 skyttar. Som Karl-Heinz Rummenigge uttryckte söken. De hade alla, för att prata tyska, de hade alle verpisst. Straffskyttarna hade alla, ja men pissed off, för att ta en engelsk översättning. Det var i alla fall tre som Heinkes hade bland de fem som inte ville slå. Och det är inte sagt vilka det är, men det är ju 100% Arjen Robben. Det måste även vara Toni Kroos. Och därefter vet jag inte riktigt vem den tredje är. Är det den mångfaldiga ukrainska ledarfiguren Anatolij Tomutschuk kanske?
Ja.
Men ja, de märker själva i tränarstaben, i ledarstaben runt laget att nej, det här är inte riktigt där vi bör vara inför en straffläggning. Men med det sagt så har de ju Manuel Neuer i mål. FC Bayern hade ju vunnit en dramatisk straffläggning mot Real Madrid för att överhuvudtaget gå till finalen. Och då hade Neuer räddat från Cristiano Ronaldo. Han hade räddat från Kaká. Han hade skrämt slag på Sergio Ramos som skickade bollen halvvägs upp till Asturien snarare än att få den i målet. Så någonstans var väl ändå tanken att ja, men med Neuer i mål så löser det sig ändå. Och till en början så tycktes det vara på det sättet. För Neuer, han räddade Chelseas första straff. Juan Mata försöker placera in den och Neuer är bara väldig. Och ja, vad fan, FC Bayern slår in sina bollar. Filip Lahm, kaptenen, orkar gå fram och trycka dit sin straff. Trots att han faktiskt hade missat nere i Madrid.
Och då har de ju vunnit igen, känns det som.
Ja, exakt. Här vinner de för tredje gången egentligen. Exakt. För Lahm gör mål, Neuer räddar. Marion Gomez gör mål. Och vem ska slå tredje straffen när alla andra har färpist? Ja, Manuel Neuer själv,
ja,
såklart.
Ja.
jag kollade på honom alla de här straffarna. Och han liksom bara står så här pekar på sig själv. Nu då? Jag då? Nu? Ja, okej, okay, Neuer, du får slå. Ja. Och det är ingen diskussion. Han dunkar ju dit bollen för han är helt opåverkad av allting. Han var oövervinnelig i sitt eget huvud på den här tiden.
Ja.
Och då har de ju grepp om straffläggningen ända in på slutrakan. Men i hela den oerhört omfattande haveriutredning som i efterhand har gjorts, då är bland annat klubbbossen Olli Hoeneß av åsikten att det där var ett stort fel att låta Manuel Neuer slå straff, för det bröt hans koncentrationsbubbla. Han gjorde visserligen mål, men han var inte samma målvakt när han sen ställde sig på linjen igen. Han hade inte kvar sitt fokus och ja, vad det nu kan ha varit. Och historien nyttjar ju Hoeneß i sin analys, för Neuer räddar ju inga fler straffar. Chelsea slår in bollen och sätter lite press på Ivica Olic, och Ivica Olic missar. Petr Cech räddar och Chelsea gör mål igen. Och då är det plötsligt helt lika inför sista straffsparksvändan. Och ytterligare en gång ett mentalt läge. Och stackars Bastian Schweinsteiger som får promenera fram för sin klubb, sin stad. Den där pokalen som de skulle ta, alldeles för medveten om hur mycket som plötsligt står på spel. Hur mycket som plötsligt går att förlora. Och ja, ni har förmodligen sett bilderna. Cech läser honom, lyckas peta bredsidan i stolpen. Och även om inte matchen är förlorad där, så uppfattar alla det som att matchen är förlorad där. Och det är slående att väldigt många som liksom försöker beskriva hur det där var för Schweinsteiger använder samma uttryck. Han gick fram och såg ut som döden själv, säger Karl-Heinz Rummenigge. Han missade straffen och såg ut som döden själv, sa Schweinsteigers bästa polare Felix Neureuter. Och det återstod ju för Didier Drogba att gå fram och rulla in den där avgörande straffen. Men när han gjorde det, ja, då var det inte bara Bastian Schweinsteiger som såg ut som döden själv, utan då var det en hel fotbollsförening, en hel fotbollsstad som upplevde det som att de hade fått ett dolkhugg i själva hjärtat. Dagen då FC Bayern dog var en fantastiskt vacker dag, som Elf Freund uttryckte det. Och för några timmar, några dagar, några veckor, då var det där de befann sig. De var en livlös klubb. En klubb som var så chockskadad att den överhuvudtaget inte rörde sig. Olle Hönes har pratat om hur hela föreningen var paralyserad i mer än en vecka. Hände ingenting. Inga planeringsmöten, inga transferaktiviteter, absolut ingenting. Klubben var paralyserad. Klubben var, med Elf Freundes ord, faktiskt till och med död.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är
podd.
Otroligt.
Ja. Och tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Och med nya unga spelare är det väl läge att introducera en svensk legendar, va?
Ja, det är verkligen på sin plats. För ja, men i den här matchen mot Juventus, för att ta den som ett exempel, så fanns det ju helt plötsligt en kärna av egenfostrade spelare i laget. Där var Philipp Lahm och Bastian Schweinsteiger och Thomas Müller och Holger Badstuber, som alla var bajrare från den egna organisationen. Och så hade det verkligen inte alltid sett ut i FC Bayern. För okej, de hade sin 60-talsgeneration, men in i den moderna tiden så hade de sen egentligen ingenting alls. Utan FC Bayern blev ofrånkomligen sedd som en värvningsklubb. Deras spelare, de var inköpta snarare än utbildade. När de vann Champions League 2001 till exempel, ja, då fanns det 2 spelare som med lite vilja, med lite ansträngning kunde ses som egna produkter. Men det var ju inga bajrare. Det var Owen Hargreaves, alltså en engelsk kanadensare, och det var Samuel Kofor, en Ganan som hade kommit till München i de sena tonåren. Men det var det enda. Och det här var såklart inte det som Olli Hoeneß och de andra klubbcheferna var allra mest stolta över. Som varje vettig fotbollsman så vill ju de också ha en fungerande talangutveckling. För det finns så extremt många fördelar med det. Och det innebar att Olli Hoeneß i mitten av 1990-talet gav en gammal lagkompis uppdraget att strukturera om egentligen hela FC Bayerns ungdomsverksamhet. Och det uppdraget, det gick då till Björn Andersson från Perstorp. Och hans bidrag till hela den här historien och en historia som egentligen sträcker sig ännu längre, det ska inte underskattas. För det var lite kul, det var bara här om veckan faktiskt som jag fick ett sms av en kompis, en så här skärmdump från en artikel som Philip Lam hade författat. Och i den artikeln så beskrev Philip Lam vilken betydelse Björn Andersson verkligen hade haft. Och min kompis som skickade smset var nästan lite, så här, lite besviken. Vad fan, jag som alltid har gått runt med idén om att Björn Anderssons bidrag till FC Bayern München är helt obefintligt. Jag har alltid trott att det var en bluff, men det här tyder ju på motsatsen. Och ja, det var ett befogat inlägg ifall det kunde få en sån snubbe att tänka om. För Björn Anderssons bidrag är verkligen ingen bluff. Han strukturerade om ungdomssidan. Han fick dem att börja spela på ett nytt sätt och att börja vinna på ett nytt sätt. Hans ungdomslag vann tyska titlar strax efter millennieskiftet. Och det hade de då egentligen aldrig gjort fram till den punkten. Och i de lagen, ja, där spelade ju Philip Lahm och Bastian Schweinsteiger. Liksom den första Björn Andersson-generationen. Men sen ska det verkligen poängteras att ja, de lagen spelade på ett nytt sätt. På ett för Tyskland, för Bayern nytt sätt. Och här går cirklar ihop på ett sätt som gör att det nästan blir svårt att hålla reda på. För lite då och då, så fort man pratar om svensk fotbollshistoria, ja, men då måste man nästan återvända till 1970-talet och den stora systemstriden och hela det här skeendet som fick svensk fotboll att börja ägna sig åt 4-4-2-spel och zonförsvar och press med understöd. Alltså den fotbollsmodell som vi fortfarande utgår ifrån ifall vi tittar på landslaget i EM 2021. Och senast vi var inne på det var väl i avsnittet om Sverige i EM 1992 och liksom kampen mellan att spela med trebackslinje och libero som Tommy Svensson först ville och fyrbackslinje som det sedan blev. Och där var det just så att den ena sidan av den svenska fotbollsstriden, ja, den företrädde den där trebackslinjen och liberon, och den andra företrädde en brittisk fyrbackslinje. Och det var ju det som var de ideologiska rötterna till det hela. Brittisk fyrbackslinje eller tysk trebackslinje med libero. Och IFK Göteborg och Malmö FF, de företrädde den brittiska 4-4-2-modellen. För det var Bob och Roy och det var sen Svennis. Och sen var det väl i första hand Östers IF som företrädde tysk modell och libero. För i Östers IF, ja, där verkade ju då Tommy Svensson. Och där hade Laban verkat före honom. Och därifrån utgick ju även Björn Andersson.
Ja.
Björn Andersson spelade ju Öster innan han sen värvades till FC Bayern och blev, jag ska inte säga indoktrinerad, men väldigt skolad i allt det här med den tyska varianten som fasades bort ur svensk fotboll, som knappt ens existerade i svensk fotboll längre fram på det sena 1990-talet. Men då går ju verkligen cirkeln hela vägen runt. För då återvänder då Björn Andersson till det Tyskland som var i hans fotbollsideologiska hem. Och nu kommer han med motståndarsidans fotboll. Nu kommer han till Tyskland med det som har blivit den svenska modellen. Fyrbackslinje, zonförsvar, press och understöd, allt det där. Och det är det han börjar drilla FC Bayerns juniorer i. Och det där är en revolution. Och det understryks då inte minst av att det är Filip Lahm själv som berättar om det. Han är visserligen inte inne på Bob och Roy och Halmstad bollklubb på 1970-talet. Men han är inne på motsvarande strid i den europeiska toppfotbollen under 1980- och 1990-talet. Och då är det ju Arrigo Sacchi han landar på.
Uh-huh.
För Arrigo Sacchi, han fick ju samma typ av effekt på den absoluta toppfotbollen som Svennis hade fått lite längre ner. Svennis fick först Blåvitt och sen Benfica att börja vinna stora titlar med 4-4-2-modellen. Sen körde Sacchi rätt mycket samma sak och fick Milan att vinna allt. Och sen kom då Björn Andersson tillbaka till München och fick FC Bayern att börja utgå från ungefär samma fotbollsideologiska modell. Han blev, som Filip Lahm formulerade, vår Arrigo Sacchi.
Ja.
För den generationen, för Filip Lahm, för Bastian Schweinsteiger, för de som sedan fortsätter uppåt, för Holger Badstuber, Thomas Müller, i någon mån även Toni Kroos, så var det Björn Andersson som kom med den skandinaviskt färgade 4-4-2-modellen och fick FC Bayern att byta kurs. För det var det de gjorde här. De hade också varit kvar i trebackslinje och libero och egentligen hela vägen fram till och med millennieskiftet. Så vi ska inte piska upp det här alldeles för mycket och säga att liksom Björn Andersson är den största förklaringen till FC Bayerns modernisering. Men när vi pratar om hur Louis van Gaal kommer och börjar liksom Ajax-färga A-lagets spel, då ska vi ha med oss att de unga egna spelarna som han utgick ifrån, som han byggde ifrån, ja, de hade redan med sig 4-4-2-spel i faktiskt svensk tappning från och med via Björn Andersson.
Ja, men jag läste någonstans att han förankrar väl ändå det här i, alltså jag tror han snackade med han Klaus Augenthaler som var andre tränare eller någonting.
Ja, nej, det var inte så att han liksom, det var inte så att han, att Björn Andersson var Louis van Gaal och bara sprätte in som en baron och krävde att nu ska jag göra precis på mitt sätt oavsett vad fan ni säger, utan det var ju absolut sanktionerat att röra sig i den här riktningen. Ja. Men det var han som implementerade det, och det var inte heller enbart själva spelfilosofin, utan det var också en lite ny ledarstil. För jag tror att många i Sverige som har en uppfattning om Björn Andersson ser honom som väldigt barsk och liksom ganska hierarkiskt
väldigt
driven.
Väldigt tysk skulle jag vilja säga.
Ja, men i Tyskland uppfattas han ju som ultraskandinavisk. Filip Lahm och de tyckte han var helt icke-auktoritär och liksom jättepedagogisk och inkluderande, och det är liksom, det låter som att de pratar om Bengan Johansson när de pratar om Björn Andersson. Så han blev väl en typ av brygga, en hybridvariant, en syntes mellan skandinavisk och tysk ledartradition.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, Hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om en sous vide på väg till dig
för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Och man måste ju ändå ge Van Gaal också att han tog ju upp de här talangerna väldigt unga i A-laget, eller hur?
Absolut, och gav dem jättestort förtroende och skolade i någon mån också om dem rent taktiskt. För även om det hade gjorts försök tidigare så var det verkligen Van Gaal som definitivt tog Bastian Schweinsteiger från yttern och placerade honom på innermittfältet. Det var han som satte Philipp Lahm på högerbacken där han egentligen blev kvar tills Pep Guardiola sen började meka med honom som inne mittfältare igen. Och det var ju han som lyfte upp en 17-årig David Alaba i A-laget. Det var han som tog tillbaka en ung Toni Kroos från en utlåning. Och det var kanske framförallt han som investerade ett oerhört stort förtroende i den Thomas Müller som inte så där jättemånga andra såg den självklara storheten i. För nej, idag fattar ju alla Thomas Müller. Han ser inte ut som en elitspelare. Han har inte de jättetydliga spetsegenskaperna, men det är ju allt det där andra som gör honom så ofantligt nyttig. Det är inte givet när man kollar på vem som är den bästa 18-åringen att sånt verkligen syns. Men Louis van Gaal såg det. Och Louis van Gaal var karaktärsstark nog för att prioritera det. Det kvittade om andra hade kostat mer. Om andra gjorde fler mål. Eller dribblade snyggare. Eller var mer berömda och spektakulära. Det var Thomas Müller som egentligen var hans första namn i den offensiva delen av planen, på den offensiva delen av planen när han tog ut laget. Müller spielt immer, slog Van Gaal fast. Thomas Müller spelar alltid, för han begrep vad Van Gaal var ute efter. Han begrep hur han liksom strukturerade ett lag och ett spel. Och han hade ju den där just förmågan att liksom uppfatta hur matchen utvecklades framför sig. Han fick det egna laget att sitta ihop och det andra laget att slitas isär. Och ja, för Louis van Gaal fanns det ju ingen diskussion. Müller spielt immer.
Och vi ska väl säga också att van Gaal nådde ju till slut väldigt stora framgångar.
Ja, han gjorde ju det under den här första säsongen. För efter vändningen i Turin så avancerar ju FC Bayern raka vägen fram genom Champions League-slutspelet. Och det är på liksom ett minnesvärt sätt. De har en väldigt innehållsrik kvartsfinal mot Man United. Och hemmamatchen är en mindre klassiker. Liksom de har underläge där också, men de vänder och Ivica Olic avgör i 92. Och det är kul att avgöra i 92 mot Man United i en Champions League-kvart. Men sen fyller returen på och blir väl ihågkommen med ännu varmare känslor. För där skenar ju Man United in i matchen. De gör 3 mål på 40 minuter. Men än en gång så häver sig FC Bayern tillbaka. De reducerar. Och de reducerar sen igen genom en sorts drömmål av Arjen Robben och går vidare på bortamål. Sen har de inga större problem med Lyon i semifinalen. Ivica Olic gjorde hattrick i returen, var på den matchen nere i Lyon, och det är fan inte den självklara hattrick-hjälten i en Champions League-semi.
Nej.
Men den gången blev han det. Och ja, helt plötsligt var FC Bayern i Champions League-final mot Inter nere på Bernabeu. Och ja, de hade kunnat vinna den matchen. De har mycket spel, de har en hel del chanser. Men det ska väl ju för sig sägas att José Mourinhos Inter var rätt bra på att kontrollera matcher även om de inte hade bollen så mycket. Ja. Och det var ju inte den där känslan av att nu föll de mot en sämre motståndare, utan de var lite trötta, lite nöjda. Hade Frank Ribéry avstängd och kanske inte riktigt samma desperation som Mourinhos Inter. Och därför var det väl inte så mycket att säga om att Inter vann den där finalen. Men herre jävlar, från en ganska förvirrad höst så sätter sig Louis van Gaals FC Bayern. De går hela vägen till Champions League-final. De tar faktiskt den tyska dubbeln trots ett bedrövligt utgångsläge. Och Louis van Gaal lever någonstans upp till sin självbild. De firar på traditionellt sätt hemma på Marienplatz. Och även där i firandet lever Louis van Gaal upp till sin självbild. Han blir med sitt eget ord firebeast. Så han blir festdjuret som står i läderhosen och skriker och skrävlar. Har du sett de bilderna?
Ja, och vet vad det påminner mig om?
Nej, men jag befarar.
En annan man i München, typ.
Jag befarade att det var dit det skulle.
70 år tidigare.
Ja, det är
samma skrik och samma.
En halsbrytande parallell. Men,
ja. Jag ska lägga ut de bilderna så får ni se själva på VVK podcast.
Avgör själva, ja. Men ja. Ja, det var ju inte så att den här framgången, den här egentligen trepipiga framgången får Louis van Gaal att skruva ner och ta ett steg tillbaka och bli lite mer lyhörd in i andra året, utan det var ännu mer Louis van Gaal vid punkten då man trodde att det inte fanns plats med mer Louis van Gaal i hela jävla München. För till att börja med så publicerade han ju en av sina självbiografier hösten 2010, precis när den nya säsongen började. Och det är också helt otroliga scener. Han har någon form av release party. Har kommenderat dit de andra klubbledarna. Och sitter vid ett podium med mikrofon och liksom bara mästrar Karl-Heinz Rummenigge och Uli Hoeneß. Liksom viftar lite avfärdade med handen. Ja, nu får ni se till också läsa. Det är viktigt att ni läser den här boken, för den kan lära er en hel del. Och de bara, ja. Och här känner väl Uli Hoeneß att saker och ting har skenat iväg med Louis van Gaal. För det är, tror jag, veckan efter som han sen sitter i någon så här tv-talkshow och bara konstaterar att ja, han har ju många styrkor och förtjänster van Gaal, men det är ett problem att han är resistent mot goda råd. Det är svårt att prata med honom, för han accepterar ju rätt och slätt inte andras åsikter. Och här hade kollisionen mellan de två männen blivit helt oundviklig, och utfallet av den kollisionen var ju faktiskt också fullständigt självklar. För även om Louis van Gaal hade en ganska framgångsrik säsong bakom sig, så hade han inte 40 år i FC Bayern bakom sig, så maktkamp, ja, där finns det bara en vinnare, och han heter inte Louis van Gaal, utan Uli Hoeneß tar ju med tiden beslutet att det här är ohållbart. Vi får lov att skicka van Gaal, trots att resultaten har varit goda, trots att han har gjort mycket nytta, trots att han har utfört det uppdrag vi gav honom att sätta oss på en ny och bättre kurs. Men som Hoeneß själv uttryckte det, problemet med Louis van Gaal, det är ju inte att han tror att han är Gud, utan det är att han tror att han är Guds fader. För enligt hans världsbild, innan världsalltet överhuvudtaget existerade, då var Louis van Gaal redan på plats. Då fanns han redan här. Och även om beslutet var oundvikligt, så påskyndades det väl kanske lite också, eftersom att Louis van Gaals lag plötsligt blev fullständigt omsprunget och omkört av Jürgen Klopps högoktaniga Borussia Dortmund. Plötsligt såg den där liksom strikta positionsfotbollen rätt föråldrad ut. Den såg ganska ålderstigen ut, och laget tycktes även förvirrat och oförmöget att hantera den nya utmanaren och vacklande resultat. För det var inte bara det att Borussia Dortmund tog grepp om ligatiteln och vann. Det var det att FC Bayern förlorade match på match och plötsligt var i fara för att missa Champions League-spel 2011-2012. Och det var inte ett alternativ. För även om Champions League var viktigt varje år, så var det aldrig lika viktigt som det skulle vara 2011-2012. För München och Allianz Arena, ja, de hade ju tilldelats finalen den säsongen. Och redan på årsmötet 2010, redan då det hade börjat gnissla och skära sig med Louis van Gaal, slog Uli Hoeneß helt enkelt bara fast att vi måste vara där. Och det är inte en målsättning, det är inte en vision, det är inte en förhoppning. Det är ett krav som på ett eller annat sätt bara behöver verkställas. Vi ska till finalen på Allianz Arena. Inget har någonsin varit viktigare, för belöningen har aldrig varit så stor. Uli Hoeneß, han såg verkligen det där framför sig, det där som vi pratade om allra först i inledningen, att det är inte bara möjligheten att vinna Europacupen, utan det är möjligheten att nå slutpunkten. Han hade ju varit där och trevat på olika sätt, och det hade ju gått att hävda att han redan hade uppnått allt som gick att uppnå. Han hade vunnit. Han hade gjort FC Bayern till Europamästare. Han hade gjort FC Bayern till Tysklands i särklass största klubb över tid. Han hade gjort dem till världens största medlemsförening. Han hade byggt den nya arenan som alltid var utsåld. Men det här var den unika möjligheten att verkligen sätta den definitiva punkten. Finale da Huame. Europamästare på hemmaplan, på den egna arenan som han sett till att bygga. Det fanns inget större, det fanns inget viktigare, det fanns inga kanske eller några tveksamheter. FC Bayern skulle vara där, och fanns risken att de överhuvudtaget inte skulle få delta i tävlingen, ja, då var det bara för Louis van Gaal att packa sina grejer omedelbart och bums. För då behövde Uli Hoeneß säkra upp läget och tabellplaceringen och Champions League-kvalifikationen med en gammal bekant från förr.
Ja, för Jupp Heynckes hade ju varit och vunnit Bundesliga med Bayern tidigare, och han hade hjälpt dem, ja, under Klinsmann också.
Ja, alltså Jupp Heynckes, det, jag vet inte om det är rättvist att prata om honom som historiens minst uppskattade fotbollstränare. Men det finns i alla fall ett tankespår som tar oss dit. I alla fall liksom proportionerligt sett så är han en av de som inte fått det erkännande eller den uppskattning eller det förtroende som han faktiskt har förtjänat. För okej, det har ju funnits avskydda fotbollstränare, det har funnits totalt misslyckade fotbollstränare, och där var ju aldrig Jupp Heynckes. Men han hade hela tiden någon typ av imageproblem som innebar att han blev ouppskattad, ja, men nästan på gränsen till utnyttjad. det var i alla fall så det kom att te sig i och runt FC Bayern. Och det där är en situation som bottnar sig redan i 1980-talets realiteter. För då hade FC Bayern gjort en liten oväntad tränarvärvning då de plockade in Jupp Heynckes. För Heynckes, han var väldigt tätt förknippad med det som hade varit 70-talets stora rivaler, Borussia Mönchengladbach.
Ja, just det.
Han var en Borussia Mönchengladbach-man. Han hade spelat där, han hade coachat där, men han hade inte blivit den där vinnartränaren, utan han hade blivit en nästan-tränare som dessutom hade haft svårt med populariteten. Han hade ett häftigt humör, han hade strikt disciplinärt tänk, han uppfattades som en människa utan medial humor. Han fick därtill öknamnet Osram,
ja,
eftersom
det.
Hans ansikte ansågs lysa lika starkt som en glödlampa då han blev förbannad.
Ja, men han har en sån här fysisk defekt att han blir röd om kinderna hela tiden.
han sken och lystes upp när blodet började svalla.
Ja.
Men han blev ändå handplockad till FC Bayern av Uli Hoeneß. För Uli Hoeneß uppskattade ju Heynckes. Han kände honom väl. De hade spelat ihop i landslaget. Han tyckte det var en bra snubbe. Men i slutet av 80-talet, då påbörjades ju den här fejden mellan Uli Hoeneß och The New Kid on the Block, den heta medialt tacksamme tränaren Christoph Daum då i FC Köln. Och den kan ni höra mer om ifall ni lyssnar på vårt avsnitt om Bayer Leverkusen. Men det blev i alla fall en medial tuppfäktning mellan FC Köln och FC Bayern, mellan Christoph Daum och Uli Hoeneß. För Hoeneß fick någonstans kliva in och ta fighten när Jupp Heynckes inte klarade av att gnabbas med Christoph Daum i tv. Daum, han var liksom självsäker, karismatisk, rapp i repliken. Och Jupp Heynckes var ganska träig och fåordig. Och satt mest och blev röd i ansiktet när alla såg att han blev förbannad. Så det var ju ingen särskilt jämn medial fight. Och Daum utnyttjade det där genom att häckla Heynckes. Genom att hamra på det som han såg som en svag länk i Bayern-kedjan.
Liksom. Han är lika rolig som väderleksrapporten.
Ja, precis. Han hade kunnat saluföra sömnmedel för alla som tittar på hans lag, allt det där liksom. Och kruxet var ju inte nödvändigtvis att han hade rätt, för om något så var det Heynckes som fick rätt där det borde räknas. Alltså nere på planen. Daum, han snackade och han jabbade och han hetsade, men det var Heynckes som vann. Det var Heynckes och hans FC Bayern som vann Bundesliga före Daum och hans uppstickarlag från Köln. Och där trodde man någonstans att diskussionen borde vara avgjord, för Heynckes vann och Heynckes vann igen, och därför hade väl han bevisat att han visst var en vinnartränare, och då borde väl alla krav vara uppfyllda i FC Bayern, den här klubben som minsann bara bryr sig om att vinna. Men nej då, det räckte inte. Och det räckte inte eftersom att Uli Hoeneß hade, som han själv uttrycker det, fått sitt huvud förgiftat. Uli Hoeneß började lyssna på utomstående. Uli Hoeneß började ta in vad som sades i pressen. Uli Hoeneß började bekymra sig för att FC Bayern såg som gammalmodigt och träigt och trist snarare än fräscht och poppigt och på väg framåt. Och därför kickar Uli Hoeneß sin goda vän Jupp Heynckes mot bättre vetande. Och det säger han ju sig ångra än idag, vad fan blir det, 30 år senare, att han tog det här beslutet. Ja. För han gjorde det av fel anledningar. Han lät liksom någon form av etablerad medial image bestämma hur han skulle ratta FC Bayern. Och så som han själv formulerade långt senare, så beskriver han om hur han ger Jupp Heynckes beskedet, och när det sker så gråter de båda som två slottshundar. Ja. Jag vet inte vad en slottshund är.
Nej, det låter inget vidare.
Än mindre hur mycket de gråter, men nej, det låter inget bra. Nej. Och Höne säger, nej fan, det kändes fel redan då, och i efterhand har det vuxit fram som mitt allra största misstag som klubbledare, för jag vek ner mig för åsikter snarare än att stå upp för fakta. Och ja fan, det var ju otacksamt och jävligt för Jupp Heynckes, men hans liv och hans karriär gick ju vidare, och han nådde framgångar ännu större än de han dittills hade nått med FC Bayern. Han drog ner till Spanien, eller till att börja med till Baskien, gjorde det bra i Athletic Bilbao, gjorde det bra i Teneriffa, fick den ultimata möjligheten. Han fick coacha Real Madrid, ett Real Madrid, ja men, vid fixeringens rand. Han har ju alltid sett sig själva som rättmätiga härskare av Europa, men i mitten av 90-talet hade de inte vunnit Europacupen på 30 jävla år.
Nej.
In med Jupp Heynckes, och Jupp Heynckes levererar. Han får dem till slut att vinna Champions League och bli europeiska mästare igen efter alla dessa årtionden av strävan och längtan. Och vad hände sen? Han får kicken efter 8 dagar. Eftersom att Real Madrid hade sitt så kallade Ferrari-lag, och det var en massa egon och divor och åsikter och krav, och var det inte lite trä i fotboll? Hade det inte bara blivit 1-0 i finalen? Borde inte Real Madrid kunna glittra mer? Ut med Jupp Heynckes. Och det, jag underströk då verkligen det fack som han hade kommit att hamna i. Duktig tränare, nådde resultat, ingen jävel kunde säga något om det, men ändå oönskad vad fan han än gjorde. Och ja, vart tar man egentligen vägen med det? Jo, Heynckes fick väl krasst uttryckt kliva ner ett hack och några pinnhål i karriären. Trots att han hade vunnit Champions League så hölls han inte som en del av den yppersta tränararistokratin, utan det blev lite mindre jobb under något årtionde framöver. Det blev Benfica och stryk mot Halmstad bollklubb. Det har vi berört.
Ja, just det.
Och kicken. Det blev tillbaka till Bilbao, det blev Schalke 04, det blev tillbaka till Mönchengladbach. Och sen då den här korta interimperioden i FC Bayern, det han mest bara gjorde sin gamla kompis Uli Hoeneß en tjänst. För det ska ju sägas att även om de nu grät som slottshundar, så förblev de två männen väldigt goda vänner årtionde efter årtionde. Jupp Heynckes räknade Uli Hoeneß till sina allra närmaste, och det innebar väl att det ändå alltid fanns en känsla av att han kanske skulle få återvända till FC Bayern. Och till sist så fick han då den definitiva möjligheten. Han hade gjort det bra under interimtiden. Han hade sen dragit vidare till Bayer Leverkusen och gjort det bra där också. Och nu när Uli Hoeneß lite hade ryggen mot väggen, när det krävdes en uppryckning för att säkra möjligheten att nå den där hemmafinalen, ja, då var det faktiskt Jupp Heynckes som fick samtalet ändå. Nu var det skitsamma med image. Nu spelade det ingen roll vem som sa vad i medierna. Nu behövde resultaten komma. Och ja, Jupp Heynckes kom in och utförde.
Det gjorde han ju verkligen. För han tog ju dem till den där finalen.
Han gjorde det. Och ja, liksom han hade ju vid det här laget blivit en, ja men, ganska, jag ska inte säga gammal, men det kan man säga, gammal fotbollstränare. Inte ålderstigen, men erfaren. Och han klarade någonstans av att ta de olika komponenterna i klubben och skapa syntes av dem. För det fanns ju lite olika delar av FC Bayern vid den här tiden. Det fanns Louis van Gaal och hans fixering vid bollinnehav och hans befordrande av unga egna spelare från Björn Andersson-skolan. Därtill så fanns det ju en ny verklighet i Bundesliga med Jürgen Klopp och hans Dortmund och hela den högoktaniga energifotbollen. Och det var någonstans det som Jupp Heynckes knådade ihop till en jäkligt väl fungerande mellanvägsfotboll. Det låter utspätt, men i verkligheten var det ju allt annat än. Det var pragmatisk, praktisk allvädersfotboll. Det var liksom ett ganska komplett, mångsidigt, varierat lag som kunde det mesta, som kunde spela possessionfotboll som trekvarts Barcelona och som kunde spela intensitetsfotboll som trekvarts Dortmund och som faktiskt mer och mer framstod som Europas bästa lag redan under säsongen 2011-2012, för de fick en tacksam lottning genom Champions League-slutspelet. De fick spela åttondel mot Basel från Schweiz. Och där ska det ju sägas att de faktiskt förlorade första matchen nere i Basel, och det framstod som rätt kritiskt. Men ja, sen var det här ett lag med förmågan att vrida på när det behövdes. Och den förmågan innebar att de vann returen med 7-0.
Ja.
Sen var det Marseille i kvarten och det var inga problem. Och sen då Real Madrid i semin. Och det var inget svagt Real Madrid på något sätt, och det var ingen utskåpning som tyskarna stod för, men över två matcher skulle jag ändå påstå att FC Bayern var ganska klart och tydligt bättre. Jag var på returen nere på Bernabeu och det var en helt fantastisk match, en riktig europeisk klassiker, men mer än någonting annat så blev jag så jäkla imponerad av hur Bayern tog en mardrömsstart och bara accepterade den, bara förlikade sig med den, och sen med courage, resning, karaktär, ja men i ganska hög, jag ska inte säga att de spelade ut Real Madrid på Bernabeu, men de dominerade mot Real Madrid på Bernabeu. Mm. De gjorde mål, de tog sig tillbaka jämsides, de borde ha avgjort, det blev straffar, de var tyska under straffläggningen.
Mm.
Neuer framstod som oövervinnelig. Bastian Schweinsteiger slår in den avgörande och refererar till sina eier, alltså sina pungkulor, sina cojones som de tjatar om just nere i Spanien. Och där var ju egentligen det definierande ögonblicket redan uppfyllt. För där hade de besegrat den svåraste återstående motståndaren på mest dramatiskt tänkbara sätt. De var framme vid finale da Huam. Och den där dagen när vi började, dagen då inte FC Bayern sköt upp sig själv i fotbollshimlen för att aldrig kunna rivas ner, utan dagen då FC Bayern lätt dramatiskt uttryckt faktiskt gick och dog. Bakom skuggor ser du solen, och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon gå med mig. Thank you.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.